Ellen, typ hela Finland har hyllat tv-serien Queen of Fucking Everything, men vad tycker du?
Ja, jag har i alla fall sett den. Och så har jag lagt på mig mina tv-kritikerglasögon som är väldigt skarpa. Och så ska jag kanske inte hylla den så mycket.
Okej, spännande. Elmer, under julhelgen så uppenbarar sig en av världens kändaste fotispelare i Lappland, Cristiano Ronaldo. Jag vet inte hur många gånger jag tittar på det där klippen när han vinterbadar i sina pyttesmå speedos.
Ja.
Du har också sett på det.
Jag har också sett på det, och det är där jag tänkte börja, men så tänkte jag faktiskt landa i nostalgi, för att jag har liksom alltid tänkt att nostalgi är någonting liksom lite negativt, att liksom att man stannar kvar i det förflutna, men nu har jag börjat tänka om och kommit fram till att det däremot kan vara något livsviktigt om man är nostalgisk på rätt sätt.
Nice. Hela den norska kungafamiljen och monarkin skakas av skandalerna kring sonen Marius Borg Höjby. Jag ska berätta den mörka historien om den norska bonusprinsen som gillar kokain, våld och som hänger med kriminella gäng. Och min fråga är det här slutet på populariteten för den norska monarkin? Ellen, du är först ut.
Jag har då sett Queen of Fucking Everything, som är alltså, ja, är den mest omtalade och hyllade inhemska tv-serien sedan, inte vet jag, aikuiset kanske. Det är sällan finska tv-serier blir såna snackisar så att det når min horisont. Men det här liksom sårlet och mumlet kring Queen of Fucking Everything har inte slutat sen den släpptes på nyårsdagen, så det här är alltså en vecka nu då. Jag har hört om den från massa olika håll. Och bara i Hesari så fick den här serien 5 stjärnor i recensionen, och liksom alla andra recensioner jag har läst online så har varit överväldigande hyllande på ett nästan sådär are you okay?
men alltså det som också kan, man kan liksom så här, det, fakta är att första delen av den här serien är uppe i snart 900 000.
Wow, på en vecka.
Alltså det är ju en femtedel av landet som man sätter då. Mm.
Tänk vilka år hon har haft Tina Lumi. Om man tänker Stormskärs Maja som också var så gigantisk succé.
Det var ju den största det året. Nej, någonsin. Nej, nu ska jag inte stå här.
Men det var väl otrolig succé.
Ja.
Alltså det var väl förra årets mest sedda biofilm i Finland, tror jag. Och jag har konstant dåligt samvete för att jag inte har del av mer finskspråkig kultur som finländare ändå. Så jag var ganska snabb med att bestämma mig. Men om alla, alltså det här verkar vara någonting man ska se. Att okej, det ska jag göra. Plus att, jag menar också, jag tänker också, det måste ju vara bra när alla pratar om det så här bra. Och jag älskar aikuiset som var liksom den här förra snackisen då.
Jag kom på den där MS Romantik var ju också förra, liksom då när det är riktigt. Jag tycker det är lite samma som händer nu. Aikuiset säkert också, men jag kommer då när MS Romantik, då blir det också så här på samma sätt, tycker jag. Det var det enda folk talade om i någon månad.
Och vet du, när du säger det så inser jag att det är en serie som jag också har hört att den här ska du se, du skulle gilla den, och så har jag bara glömt bort den. Ja, men nu har jag då sett Queen of Fucking Everything. Jag har sett alla 6 delar, det är 6 en-timmes avsnitt eller 45 minuter eller vad det nu är, men det är lite så här längre avsnitt. Först och främst, jag måste ju börja någonstans, och jag börjar i vad jag hatar. Jag hatar titeln på den här serien.
Jag med! Eller jag med! Alltså jag blev så provocerad. Jag tänkte direkt så här, det här tänker jag inte se på.
Nej, men inte vet jag om jag blir provocerad, men den känns väldigt så här daterad och krystad. Men jag vet inte, sen blir jag så där, är det kanske meningen? För är det kanske liksom då ett uttryck som den här huvudpersonen Linda Sarnilåto, som hon heter i serien, som är då lyxmäklare och sen hon så här lyckad kvinna och runt 50 år. Alltså det är ju ett uttryck som hon kanske ska använda. Men jag vet inte, det är någonting, jag blir bara sådär, det borde heta något annat. Jag tycker inte att det heller liksom är i samklang med vad serien är riktigt. Tänkt också, i ett kedje så startar den här Linda då, jag ska komma in på handlingen lite sådär kort här strax. Men
ops, och ingen spoiling va? Vi ska säga att vi spoilar ingenting.
Nej, jag ska inte spoila någonting, för ni har bara sett ett avsnitt eller två.
Jag har sett ett avsnitt, ja.
Jag har sett två avsnitt.
Mm. Ja, så ni har ganska mycket framför er.
Ja.
Jag ska inte spoila någonting om handlingen, men jag måste ju ändå gå in lite sådär. Ja. Men jag tycker också, i ett skede så startar hon en firma som jag tänker, ja, jag ska det, och det ska heta någonting Queen of, och så blir det sådär, ja, ska det här heta Queen of Fucking Everything? Nej, det heter Queen of Homes. Så vet då blir jag sådär,
jo,
jaha.
Jo, okej, okay, jag tänkte hela tiden att det här kommer jag nog att få ett svar på i slutet av serien, men det är inte så då.
Nej. Nej, alltså just om man får ett svar så har jag tittat ner i min stickning under tiden och missat det.
Du har inte förstått finskon.
Nej, det, jag har inte läst texten i den, vad heter det, rutan just då. Ja, nej, men jag såg då den här serien ganska mycket i ett svep nu i helgen. Det har ju varit lång helg här, just så det passar rätt bra. Och jag är också en sån som gärna ser, om det är en kortare serie så ser jag gärna det ganska sådär på varandra. Och det här så gjorde jag trots att flera av dem jag hade pratat med var sådär, du ska nog bara se ett avsnitt i gången, man orkar inte riktigt med någon mer än ett eller två. Och det är kanske det som har gjort att jag nu känner mig, alltså inte bara mätt utan ganska så proppad med det här Queen of fucking everything. Nu kommer jag att låta ganska harsh i mitt omdöme om den här serien. Och det kan ju hända att jag kanske inte alls skulle vara lika harsh om en månad när jag har smältat den här 6 timmars upplevelsen som jag har tryckt i mig som en påse lösgodis framför tvn. Men idag är det dag och idag är jag harsh. För jag stämmer nog inte riktigt in i de här hyllningarna som jag har hört och läst. Alltså jag tycker att det börjar bra. Jag tycker första avsnittet, alltså liksom uppslaget i den här serien är jättebra. Mm. Den här Linda Sarnin-låten som hon då heter, den här 50-åriga lyxmäklaren. Hon vaknar upp en morgon och inser att hennes man har lämnat henne och försvunnit spårlöst. Och också lämnat henne med 3 miljoner euro i skuld för att hon har liksom varit så här borgenär för en massa så här businessgrejer han har haft. Och utmätningsverket kommer och mäter ut allt vad hon äger. Och allt hon har kvar är då sitt jättefina jobb som har ganska så här höga krav både socialt och ja, vad ska jag säga, professionellt. Och sen så har hon sin stora vackra lägenhet som hon har besittningsrätt till för att det är hennes dementa mamma som fortfarande äger den. Och så har hon då kanske sin barndomsbästis Marke kvar, vem vet. Är ni med så här långt?
Så här långt är vi med.
Ja. Ni sitter så tysta så jag måste där.
Hallå? Är vi.
Vi är här ännu.
Ja. Men utsökningsverket, som det heter i Finland, så de tar allt hon tjänar och de kommer att göra det resten av hennes liv för att 3 miljoner euro är ju en ganska ordentlig skuld ändå. Och hon har liksom inte vetat om någonting av det här. Och när hon går till socialen för att liksom få sina kostnader. Alltså det är väl det att om man blir utmätt så får man väl ha kvar liksom existensminimum. Men hon menar då att hon inte kan leva på existensminimum utan hon går till socialen och socialen vill inte bekosta hennes 1 000 euros pumps. Trots att hon påpekar att det är arbetsgård. Det är en ganska rolig scen. Mm. Utan den här kärringen på Sosso tycker då att hon ska gå i Crocs och äta korv som alla andra.
Och flytta till orten tycker hon också.
Ja.
Mm.
Ja. Och jag blir som ganska såld på det här upplägget för det känns som en jättebra språngbräda för en serie. Mm. Och även om jag aldrig haft den typ av yta att upprätthålla som då Linda har, så har jag haft ganska mycket skulder och trasslig privatekonomi i perioder. Och det här magknipa, alltså det finns en scen där Laura sitter och äter så här. Nej, Laura, Linda. Laura heter skådespelaren. Vi kommer till henne sen. Linda sitter och äter lunch med sina inte ett ont anande kollegor. Hon har inte berättat om det här skulden och det här skilsmässan eller någonting om någon. Och så är de bara sådär, och så är hon sådär, jo, jag ska gå och hämta en kaffe. Och så är de alla sådär, jo, tar du en kaffe åt mig och tar du en latte åt mig och där. Och så betalar hon liksom alla deras kaffe med sina så här sista hemskt pengar för att hon bara inte kan säga att jag inte har råd. Och det där var liksom, jag vet inte, det slog verkligen an någonting i maggropen på mig. Mm, det börjar bra. Men sen liksom spårade det ur ganska snabbt. Både i handling och i kvalitet tycker
exakt,
jag.
Exakt, jag tycker helt lika. För jag såg första avsnittet igår. Mm. Sen gick jag ut i snödrivan och åka pulka. Sen kom jag in och så såg jag andra delen. Och så var jag så här, va? Och nu har jag inte riktigt lust att se mera, men jag ska försöka.
Men jag håller med den här premissen, men det är redan ganska mycket bunnet. Och det är säkert därför den har satt igång, för den börjar ju spännande. Man dras ju in, och det, jag menar, det är ändå en ganska stor sak. Tänkte att man lyckas med det. Alltså att man i början säger, okej, det här är ju spännande. Mm. Liksom. Mm.
Ja, och det är också i tiden. Alltså, jag menar, jag läste en artikel här bara för, jag vet inte, här under jullovet, att typ var fjärde eller var femte ungdom i Finland har liksom betalningsanmärkningar.
Ja.
Alltså betalningsstörningar, vilket är helt, alltså det här med att inte Alltså att inte kunna hantera pengar eller att inte ha tillräckligt med pengar för den livsstandard man anser sig vara nödgad att hålla upp. Och att inte kunna prata om det eller skammen kring det är ju liksom, det är ju, alltså undrar om de har tänkt sig att vi ska göra en finsk Breaking Bad, men isblond och kvinnlig.
Alltså är du och jag du i samma huvud? För jag är exakt, jag har skrivit just upp så här, det är helt som Breaking Bad, man vet att det hela tiden bara blir värre och det är så utmattande. Det är min åsikt om den här serien.
Ja, och jag tycker alltså det går ju att göra den här liksom jagade känslan snyggt. Alltså jag är ganska så allergisk för den där, för det är så ångest. Ja, alltså jag orkar inte ens se om Lord of the Rings, för att jag blir så matt av att de här stackars små hobbitarna aldrig får vila utan de hela tiden är jagade av någonting. Så jag blir också ganska matt av att den här Linda inte får vila heller, för att den här gradvis större lockelsen till shady business och kriminalitet är ganska liksom, ja, alltså hon snörjer in sig i en massa olika saker. Men om jag ska säga någonting positivt om den här serien då, för det ska man ju göra.
Det ska vi.
Inte är så orättvis. Så tycker jag att den här Laura Malmivaara, som spelar alltså huvudrollen Linda, så är helt självlysande. Jag tycker hon är helt fantastisk i den här rollen. Och hon liksom håller upp den här serien ganska mycket. Det är nog som tack vare henne som jag orkar se hela serien, måste jag säga.
Hon är jättebra skådis. Vad säger jag nu, vad skådis?
Ja, jag tycker också, men hon har ju en intressant karriär. Hon jobbar ju jättelänge hon jobbar fortfarande som fotograf. Men hon slog igenom då med, alltså Levottomat var hon i huvudrollen. Det här är bara 25 år sedan.
Det har sko inte jag kommit ihåg.
Sen tycker jag att hon var borta en tid liksom, och liksom nog en längre tid tycker jag. Och sen, eller så att jag inte, eller,
så hon är fotograf?
Hon är fotograf, hon har fotat med, hon är jättebra fotograf. Okay. Alltså hon är helt professionell fotograf också. Hon jobbar alltså med båda yrkena.
Just det.
Nog alltså helt.
Det är inte konstigt att snart en miljon finska människor har suttit och tittat på henne, för att hon, alltså hon har nog någonting. Hon har det som ett minspel, bara det som helt sådär, ja. Nej, jag tycker hon är helt, plus att hon är väldigt, väldigt, alltså hon ser ut som en, alltså hon ser ut som Elovena, flickans äldre syster. Alltså hon funkar också så bra rent, vad ska jag säga, visuellt i den här bilden av någon sån här. Alltså hon lyckas se både så här pur finsk, men också så där jätte så där modern global boss lady ut.
Men jag älskar också Spora. Och Spora är en karaktär i den här serien. Spora spelas av Joonas Heikkinen. Och Joonas Heikkinen har jag sett i bland annat Tanfens julkalender. Han spelar tomten Kotte. Men jag måste säga att jag är så fascinerad av Spora. Jag tycker att det där Joonas Heikkinen gör en helt otrolig roll.
Vi har inte hunnit. Alltså han är min kurskamrat, så han är en av mina bästa vänner.
Okej. Du kanske inte får uttala dig om det då.
Jag har inte ännu sett.
Men han är så sjukt bra. Alltså jag ville se mer. Jag tänker nog kanske se hela, för att jag vill se mer av Spora, alltså Joonas Heikkinen. Du har inte kommit så långt.
Nej.
Spora.
Det är roligt att den är en namn.
Ja, Spora och Spora, han gör liksom, han är kriminell. Och han gör jobb för Börje. Och Börje är alltså liksom Kristo Salminen, den här liksom alltså superskurken. Gängledaren.
Ja, alltså Spora är ju en ganska sådär liten, han är ju en ganska sådär halvmisslyckad, vad ska jag säga?
Jättemisslyckad. Ja. Men Joonas gör det så bra.
Ja, jo, han har också, jag tycker också Spora har, alltså han har som ett, jag vet inte om man ska säga det, som ett tick eller vad man ska säga, men en av hans personlighetsdrag är ju att han säger vittu i varannat ord. Och det är ganska, jag tänker att det är ganska som svårt att göra det så att det känns trovärdigt. Men han lyckas faktiskt, jag tycker också att liksom han levererar de här en miljard vittorna i manuset liksom med bravur. Men jag tycker sen också, sen liksom, och det här är inte, jag handlar egentligen inte längre om skådespelarna, men jag tycker att ett stort problem för den här serien är att alla de här bifigurerna kring Linda, alltså Spora och så då hennes barndomskompis Marke, och sen har hon också en rik gudfar, hon har ja, den här Börje och en Koistinen och det finns en massa olika sådär. Och ingen av dem blir riktigt mångdimensionella, tycker jag. Den här serien handlar ganska långt om vad vi tillskriver för värde till människor och vem som är offer och vem som är förövare i varje situation och bla bla bla. Och jag har liksom ingenting emot att protagonisten är en usel medelålders kvinna som visserligen har blivit utsatt för det här otroliga sveket och är helt heartbroken och sådär. Men i takt med att serien går så blir hon ju också mer förövare än offer. Hon pushar sina egna gränser ganska mycket. Hon använder människor kring sig på ett ganska sådär osympatiskt sätt. Och jag har liksom ingenting emot att det är premissen. Jag har ingenting emot att liksom huvudpersonen är en osympatisk människa. Men det är någonting med att man som tittare, alltså jag som tittare saknar ändå på något sätt någon slags djup in i de här andra karaktärerna, för det blir ganska sådär schablonartat. Alltså till exempel den här före detta arbetskamraten som då har jobbat som mäklare tillsammans med Linda, men som då har redan i början så får man liksom veta att någonting har hänt med honom och han är liksom sådär turned alkis och psyksjuk. Han heter Lauri. Han har liksom, han skulle gärna ha fått ta mer utrymme eller liksom få lite mindre gester, att det skulle vara som lite mindre seriefigur över honom. Och sådär. Och jag tycker att det är liksom ett problem som är med de flesta av de här mindre rollerna, måste jag säga.
Med det jag har sett då, så det händer ju jättemycket. Hur ska man lyckas knyta ihop allt det här? Och sen kan jag tycka att nu när jag har sett då två avsnitt, att det skulle ha räckt med tre eller fyra i sin helhet. Att jag tycker att sex avsnitt är jättelångt. Va? Ska vi sitta och titta på det här rodden nu så här länge?
Och utan att säga någonting om hur det slutar eller vad jag baserade på, men så är det är inte en helt alltför vild gissning att vi har en säsong två att vänta och
just det.
Att det slutar nog på ett sånt sätt så att det kan, alltså det går, man kan sluta där, men man kan också riktigt bra fortsätta om man så vill. Och det är nog någonting, det är nog en sjuka jag har som extremt svårt för. Jag tycker att vi har blivit alldeles för, ingen av oss vet när man ska sluta i tid. Alltså man ska ju sluta när man har som roligast. Och jag vet inte i och för sig om jag hade som så roligt när jag slutade.
Jag kan tänka mig att det finns en vilja alltid att liksom sluta det, så att det finns en möjlighet. Jag menar, tänk hur mycket det tog 25 år att försöka göra en Gladiator 2.
Jag tänker att den här serien också på något sätt, jag tror att den vill säga någonting om typ sådär Finland och klassamhället idag. Och jag blir också lite osäker på vad det är de säger. Och det behöver inte, jag behöver inte ha ett jättetydligt budskap som är skrivet mig på näsan. Men det är någonting som jag tycker att det slirar lite för den här serien. Alltså det är ju som sist och slutligen en komediserie och visserligen en sån här mörk sån. Och jag tycker att Breaking Bad är en ganska bra så där referens i det. Men jag vet inte heller om liksom problemen ligger mellan mig och att jag är för avlägset bekant med finsk tv-kultur och finsk humor, för det är en viss, alltså det är en viss skillnad ändå i till exempel svensk tv som jag är uppvuxen med.
Ja, men tänker just på den MS Romantik, den hade ju liksom det gemensamt, där går ju också liksom egentligen allt hela tiden åt helvete. Alltså det är ju någonting där, och den är också en komedi, alltså det är ju någonting där nu som det måste gå hem. Alltså att det finns någon, att det är komiskt och allt går åt helvete.
Det tycker jag finnarna om.
Ja, alltså det är något där. Men just att det gör som komedi. Alltså annars blir det ju så, annars blir det så sjukt tragiskt.
Ja.
Men det är ju någonting där som hon har säkert liksom lyckats hitta.
Men jag tycker om det här när du talar om klassamhälle. För jag tycker att det här finns en väldigt spretig klassanalys. Alltså att den går åt, men den är ganska intressant. Den går åt alla håll. Och jag liksom ser den på det sättet att vare sig du är jätterik eller du är liksom kämpar där, de gör ju sig roliga på att man då bor i orten i Malm. Så när du träffas i undervärlden så har det inte så stor skillnad att är du rik eller fattig, för lika shitigt är det.
Det är också ganska snyggt det där liksom, just att man tar i hand inom kriminaliteten på något sätt liksom, just med så här absoluta eliten och absoluta arbetarklassen, att där möts man, precis som du säger. Det är det här jag menar, att det skulle vara lite mer mångdimensionella karaktärer, eller att de här bifigurerna, eller just de här som bor till exempel i Malm då, så skulle liksom få ha lite andra drag än bara jag är en, alltså lite gränslös kvinna. Alltså vet du, det känns som det skulle behöva filas lite.
Men, ja, det är lite klumpigt. Det kan jag hålla med om.
Ja, jag skulle gärna varit kvar i första avsnittet lite längre när hon står och gräver i sådär dyra lamer hudvårds... Ja. Vad heter det? Sådär krämer. Koppar inne på någon vese på någon visning och byter ut mot sin billiga Nivea för att hon vill ha den här dyra krämen som hon är van med. Hon riskerar både för mycket och för lite, den här Linda. Tycker jag har svårt att veta riktigt vad the stakes är sist och slutligen.
Men om du måste ge ett vitsord.
Alltså okej, vad är skalan då?
1-5.
Då ger jag den... men jag ger ändå 3,5.
Du är lite snällare än Pia Ingström som i Hufvudstadsbadet gav den 3 av 5. Hon skriver att, att det är en grotesk fars. Jag tycker att det är jättebra. Eller så här, arbetsplatssatir blandas oförskräckt med grotesk fars. Jag tycker det är jättebra.
Det här är för Pia Ingström kritiker och inte jag. Det var mycket snyggare sagt.
Hej, men nu går vi raska tag vidare. Elmer, varsågod.
Ja, jag tänkte börja i den änden att nu under julhelgen så briserar ju nyheten om att Cristiano Ronaldo befann sig i Lappland. Fick ni med er det?
Jo.
Oja.
Alltså mitt barn är ju en alltså han är ju sån fotbolls... Alltså han spelar fotboll 9 år gammal. Han ville att vi skulle åka till Lappland. Jag sa till honom, men vi kommer vi att träffa Cristiano Ronaldo bara för att vi åker dit.
No, jag såg det först faktiskt genom Fabrizio Romano. Och de som följer fotboll känner till Fabrizio Romano. Han är framförallt liksom transferguden. Han är alltså alltid nästan först på alla stora transfernyheter inom internationell fotboll. Och han postade på sina sociala medier om att nu är Ronaldo i Lappland. Och jag tänkte så här, okej, vad roligt. Och, så här.
Ja.
Och sen öppnade jag då Helsingin Sanomats feed och nyhet nummer 1 är då Ronaldo i Lappland. Först är det Ronaldo i vaken. Och Helsingin Sanomat har då tagit in en vakexpert som analyserar Ronaldos vakbesök. Och så de går igenom att hur han kunde vara så länge där och så bestämmer de så här, men han är professionell fotbollsspelare, de är ofta i sådana, vet du, de är med isbad och sådana, att han vet att han var just en minut, för efter det så har du inga hälsonytt, vet du, det är inte
nytt. Men alltså jag tänkte samma när han gick in dit i sin perfekta kropp, gled han in i sådana, alltså ganska fula speedos, och då tänkte jag så bara, hur klarar han av det här, han är från Madeira.
Typ 10 minuter senare så var det då dags igen i Helsingin Sanomat, och nu är det Ronaldo som skidar. Och då hade de tagit in en skidexpert och talat om Ronaldos teknik och så här. Och
kunde han skida?
Alltså, inte väl så jättebra. Alltså, det här orkar jag faktiskt inte läsa helt igenom. Jag läste den här vakexperten.
Alltså, måste vi vara så thirsty som nation?
No, det är alltså, just det här jag menar. Men så här, av 8 viktigaste nyheterna på Helsingin Sanomat, då den dagen så handlade 2 om Ronaldos besök i Lappland. Och det var då bara den dagen. Och då hade jag redan gått ifrån att tycka först att det här var ganska häftigt till att det var ganska pinsamt. Och just på grund av detta vårt liksom gigantiska bekräftelsebehov som land alltså. Och jag tänker att det är säkert, alltså många länder har säkert den här samma på något sätt grejen, men det är få länder som är så skamlösa i den här oviljan att dölja det. Vi är så öppna med det här. Liksom.
Vi skäms inte.
Nej, vi skäms inte över det. Jag började direkt tänka på Mel Gibson i Borgo. Ja. Alltså det var ju också vansinnigt.
Vad åt han på Meat District
det här
i Borgo?
Alltså vi fick typ alla ingredienser i varje rätt han åt under sina, jag vet inte hur länge han var där, 2 dagar i Borgo. Men de gick igenom menyn och jag sa det här är ju ändå på nivå.
Och vi fick också veta att Mel Gibson köpte 2 paket fruktte.
Fick vi veta,
ja, det fick vi veta i en tebutik. Han åt fisk och fläsk på en lokal restaurang. Han var också flera gånger i nöjesfjällsattraktionerna Tulireki och Salama på Linnanmäki.
Men jag menar alltså, det här. Det är faktiskt ganska absurt. Och så tänkte jag också på det här, vet ni känner säkert till det här skämtet som florerar liksom var och varannan där på sociala medier. Det här Suomi mainittu torille.
Ja.
Och det är liksom, ja, det är självironi och det är liksom ett skämt, men det är ju liksom roligt för att det i mångt och mycket är sant. Det är just liksom så vi reagerar. Och jag börjar personligen tycka att kanske vi nu skulle liksom kunna sluta med det här. För att jag tror att det liksom inte gör oss gott, alltså som land.
Om Finland är så liksom pinsam i sin tacksamhet gentemot alla som kastar ögonen hit, så bor jag ju också liksom i en del av landet som är ännu värre. Alltså när Vasa var ledtråd i, eller resmål i På spåret för några år sedan, så sa jag så här på skämt när vi satt och kollade på det, jag och min man, att nu, det här kommer inte vara på ÖT om 2 minuter. Och det var liksom så här stort uppslag i både Vasabladet och ÖT, där de gick igenom alla de här ledtrådarna, vad som hade hänt. Och det här var för att det var liksom en 5 minuters inslag om Vasa.
Ja.
I svensk TV. Men det,
så är det. Såna är vi.
Ja, men det är intressant för att utifrån så ser ju Finland liksom, ska jag våga påstå, ganska välmående ut. Eller det är ju inte alla i utlandet som vet vad lilla Finland är. Men de som vet så har nästan uteslutande liksom en positiv bild av Finland. Och de flesta vet då, det som är jättekänt i det här, att våra skolor är de bästa i världen. Det är ju tyvärr inte mera sant, men jag tror att rykte lever ännu vidare. Så har många fått med sig det här att vi är det lyckligaste landet i världen, talar ju många om. Så tänker jag på personer som till exempel Bernie Sanders har ju länge talat om att det är nordiska systemet och det finska, liksom, att det är en utopi, det liksom ska vara en utopi för USA. Så att vi har ju liksom på riktigt ett väldigt gott rykte. Så man tycker ju att, man liksom, att om vi nu letar efter bekräftelse så borde vi liksom inte ha fått den ren.
Men det är kanske det här som gör att vi är det lyckligaste landet i världen. Det behövs inte mer än att Cristiano Ronaldo är och badar i en vak i Lappland, så är vi sådär, yes!
Jo,
så tar det oss igenom en hel vecka.
Det tar oss, men jag tycker också att det är på något sätt att det håller på, att det är ett försök att fylla liksom ett ändlöst hål. Det var efter en längre utlandsresa så kom jag i Finland och så gick jag in på Clas Ohlson och så stod jag och köade och då var det en äldre dam då framför mig i kön som det här som frågade då efter hon frågade efter någon produkt av killen i kassan och han sa då så där liksom, aj tyvärr så den produkten är just slut för tillfälle. Och då svarade hon så här, just ni, totta kai. Och så tänkte jag så här, och jag vet ju ingenting om henne personligen, hon kan ha haft all orsak att säga det, men för mig så var det här liksom, beskrev det exakt det finska sättet att se på världen. Jag känner också igen mig själv i det här att man blir liksom inte ens besviken, för det är ju klart att allt skiter sig till slut. Alltså man är så här, just ni, totta kai. Alltså man vet att det är just exakt så där det går. Ja, exakt. Och så stod jag där i kön, och när jag stod där i kön så tänkte jag så här, fast det här är helt sjukt, för att när har det skit i sig? Alltså när har det skit i sig? Alltså hela vår tid som självständigt land har ju varit en enda liksom lång succéhistoria. Okej, okay. Inte alltid lätt, absolut inte. Ett inbördeskrig och 2 fruktansvärda krig på det. Och tungt och knappt.
Och sen den här dopingskandalen i skidlandslaget här.
Ja, no, den också har vi haft.
Det satt djupa spår.
Vi har haft mycket jobbiga grejer, men sådär på det. På det stora hela så hade det ju gått bra, eller till och med riktigt
jag tänker,
bra.
Vi är ju inte Afghanistan, jag menar, eller USA, så God forbid. Men det är så illa, det är ju inte Finland.
Nej, och vi är nu liksom världens lyckligaste land, och vi säger själv också att det är en lottovinst att bo här och att födas här. Så att jag tänker liksom så att, hur är det möjligt att vi har den där upplevelsen? För jag kan känna igen det med mig själv, hur är det möjligt att vi kan ha så här, just nu, totta kai. Alltså att nu skiter det sig igen. Och emellan så tänker jag att handlar det om att vi har missuppfattat, liksom, eller det är kanske en annan tanke, men jag funderar på det här, att har vi missuppfattat den här jantelagen? För vi tänker också att vi är liksom lite har jantelagen, men om det är någon som inte har lagt märke till det så, Sverige, Danmark och Norge, de har alla ett ganska bra självförtroende. Och då menar jag att där fungerar ju jantelagen lite så att du ska inte gnugga i ansiktet på alla andra hur bra du är. Alltså jag tänker lite som gentlemanna liksom idén då i Storbritannien. Mm. Men så tänker jag så att om det är på vänstra sidan, om det svenska hjärta, så finns det liksom en liten plats som säger sådär att efter allt till slut så är vi ändå bäst. Men på den här vänstra sidan av det finska hjärta så finns liksom bara ett ändlöst hål som måste liksom fyllas av den här bekräftelsen. Och jag tänker att ödmjukhet, jo, det är en dygd, absolut. Men så här dåligt, kroniskt dåligt självförtroende, jag är inte så säker på. Och orsaken varför jag tror att det är ett problem är att det leder ju till att man inte värderar det man har. För att man instinktivt känner man att det de andra har är alltid lite bättre. Och det här är liksom problematiskt, jag skulle säga speciellt i de tider vi lever nu.
Menar du alltså att jag borde ha gett högre betyg åt Queen of Fucking Everything?
Nej, men jag menar till exempel, jag tror att det är därför också den blir så populär. Det är någonting med det där, just det där, att allt går hela tiden åt helvete.
Titta nu!
Nej, men, alltså, men det är något, alltså det är ju någon stor igenkännbars faktor i det. Alltså det är just det här, man skrattar åt att allt går åt helvete. Jag tänker så här, okej, det är lätt att se varifrån det här kommit. Jag tänker, vi var ju under svenskarna väldigt länge sedan, under ryssarna. Men det är liksom, det är nu mer än 100 år sedan. Så
kan vi
liksom kasta av oss historien? Men tyvärr så känns det ju precis tvärtom just nu. Det känns ju som att, jag tycker att vi är så omgivna av historia för tillfället. Det känns som att historien liksom hänger över oss. Och att alla de värsta så här vålnader, historiens vålnader, går omkring på våra gator. Överallt, inte bara här hemma, överallt. Hur ska vi då förhålla oss till den här historien som då hänger över oss? Och det förde mig till det att jag har tänkt, eller egentligen annars också, jag har tänkt mycket på nostalgi för tillfället. Alltså jag jobbar med Lilla Teaterns uppsättning av Skymning 41 som är baserad på Kjell Westös bok med samma namn. Och alla som kan sin Westö vet att han har ett mycket så här kärleksfullt och nostalgiskt förhållande till Finland och speciellt då till Helsingfors. Och liksom att varje gathörn, varje stadsdel är så där magisk för honom. Och så är det också den här gången. Och jag börjar känna så där att varför känner jag inte så där? Alltså för att jag är född och uppvuxen här i Helsingfors, men jag måste säga att jag har ett ganska icke-nostalgiskt förhållande till min hemstad. Hur är det med er? Ni är inte hemma härifrån.
Nej, jag är inte från Helsingfors, jag är från ja, Börte eller Borg. Ja.
Nej, men alltså jag är ju sådär jättenostalgisk. Okay. Jag kan ju bli så tårögd över en sten i Larsmo. Mm. Jag kan ju, jag är vet du, ensent ifrån att börja så här släktforska. Och, alltså mina rötter går på gott och ont väldigt djupt.
Ja. För jag har liksom inte den här känslan. Jag satt och tänkte på det just nu när jag jobbar med det här. Det var konstigt, för jag menar, jag har ju massa minnen i varje gathörn och så här. Men jag känner inte den där liksom gyllene magiska känslan. Och jag har liksom tidigare så har jag varit ganska nöjd över det här. För jag har tänkt att okej, nostalgi är någonting ganska negativt. Det är att liksom att fastna i det förflutna om man ska leva här i nuet. Och det där är liksom inte bra. Men nu har jag faktiskt börjat liksom lite revidera den synen. Och det beror säkert också på min gynnande medelålder. Jag tror att man blir nostalgisk med tiden. Men jag ska också säga att det har en annan orsak. För att jag tror att problemet är det. Att jag tror att min brist på nostalgi när det gäller Helsingfors beror just på det här att jag också lider av det här dåliga finska självförtroende. Alltså jag tror att jag undervärderar Helsingfors just för att det är finskt. Och det tror jag är jätteproblematiskt. För att om vi tar det från ett annat håll. Jag tänker så att alla som har varit ett längre förhållande vet att, liksom att den tid man spenderar ihop inte är någon garanti för någonting. Jag menar ett förhållande kan ju braka ihop efter 5 eller 10 eller 15 år ganska förvånansvärt snabbt. Men den tid som man har haft ihop så kan ju fungera som ett vaccin ifall man använder det rätt. Och då tänker jag så här att om man är nostalgisk så här tillsammans på rätt sätt, så att om man värnar om de minnen man har med den andra, och så är man liksom, känner man det något magiskt, och så känner man tacksamhet inför den andra då på grund av det, så tror jag att då står liksom förhållandet på en mycket starkare grund. Och då är man liksom beredd att kämpa för det också.
Ska du skriva starkare under det här, Ellen?
Ja, alltså som nostalgiker, alltså så här, som kronisk nostalgiker, och det är ju inte bara i Larsmo, vill jag påpeka, även om det är där rötter. Men jag kan ju bli nostalgisk i Helsingfors trots att jag var där första gången när jag var 13 på en skolresa. Jag kan ju som så här lägga handen på en husvägg och vara så där, ja, historiens sving. Ja. Jag är ju sentimental, det är ju just det jag är.
Ja, nej, men jag tror att det är något snyggt med det, för jag menar, det finns också en uppskattning där.
Alltså, jo, men det är ju också en slippery slope till nationalism.
Det är exakt, och det här är min poäng exakt, därför att motsatsen till det här då att vara liksom då nostalgisk med tacksamhet och är ju liksom just det där som vi också ser i massa förhållanden, och det är ju att man beskyller sin partner för att man inte känner sig så som man gjorde i början av förhållandet, och det är ditt fel, därför att din uppgift är att göra mig fullständig. Då blir ju alla minnen, alla nostalgiska minnen, bara ett bevis på hur dåligt det är just nu. För att nu är det inte längre som det borde vara. Och jag tror att den här slags bitterheten gör, den här slags nostalgin gör en bitter. Och jag skulle säga att det är just den här slags nostalgin som en nationalist känner sig till sitt hemland.
Ja.
Den slags nostalgi. Men problemet är att den här nostalgin nu är jättestark. Men då är att de flesta av oss andra då förhåller inte oss till vårt land, då som det där tidigare exemplet, då med någon slags liksom, nostalgisk tacksamhet, utan vi får hålla oss med så här, just ni, totta kai. Och då menar jag att nu när det för första gången i vår historia verkligen ser ut som att det kanske verkligen skiter sig, och då menar just det här att krasst ekonomiskt tänkande möter nationalism i en sån här ohelig allians som egentligen strävar till att nedmontera allt det fantastiska vårt land har och byggt upp, alltså vår dag, vår skola, vår hälsovård, vår kultur, så då reagerar vi knappt, därför att vi tänker just så här, just ni, totta kai, det skiter sig ändå.
Ja. Ja.
Mm.
Och det är därför jag har liksom börjat revidera min syn på nostalgi. För jag tänker att när man möter nationalism, i alla fall för mig, så är första impulsen jag får är sådär, okej, okay, men ni får det då, jag skiter i det här. Fast jag tror liksom att den impulsen är fel. För jag tror att man motverkar inte nationalism genom att älska mindre, utan man motverkar den genom att älska bättre.
Mm. Fan vad klok du är, Elmer. Det säger jag helt oironiskt. Jag tycker det där var en jättebra poäng. Då kan jag fortsätta gå runt och vara tårögd över stenar och husväggar och nedlagda pubbar.
Det kosteliga norska kungahuset har skakats av skandaler under 2024. Men den omåttligt populära norska monarkin inledde sin långsamma glidning mot avgrunden enligt ett helt eget hemlagat recept, och ingredienserna är bland annat då kokainmissbruk, våldtäkter, misshandel, också lite shamaner och okkultism.
Och jag tror som en bra fredagkväll.
Är det inte så?
Ja.
Jag trodde alltså att vi mötte klimax i somras när prinsessa Märta Louise, bror till den kommande kungen kronprins Håkon, alltså den här kvinnan som kan tala med änglar, gifte sig med den mycket kontroversiella shamanen Durek Veret. Men sen tuffa bonusprinsen Marius Borg Höjby på i en helt egen liga. Och för att nu nämna några inslag så utreds han då av den norska polisen för skadegörelse, misshandel, våld i nära relationer, droger, våldtäkt i flera fall. Han har också bjudit in kriminella till fester på gården där kronprinsfamiljen bor.
Vad är kriminella?
Kriminella
är hon,
gäng.
Alltså är det hon queen of fucking everything? Alltså vad är kriminella? Alltså jag tycker det kriminella är, vad säger det, betyder ingenting.
Typ människor som hänger med Rawa Majid. Ni vet.
Okay.
Alltså kurdiska räven. En av de värsta kriminella gängledarna just nu. Men nu blir man ju lite fundera. Jag tänker nu börja med att säga att jag är alltså ju inte jätteinsatt i monarkier. Eller jag är alltså ingen royalist. Det är du kanske inte heller, Elmar.
Nej.
Men det är du, Ellen. Hej, hej. Yes. Hej på dig.
Nostalgiker, royalist. Ja, det ser inte bra ut för mig.
Behöver Norge sin republikanska förening något mer? Monarkin verkar ju klara sin avveckling på egen hand. Jag kan säga att jag förutspådde den här norska monarkins död i vår nyårspodd, där vi skulle se in i framtiden. Men jag kan fråga då, Ellen, monarkins död var kanske att ta i, men den norska monarkins död?
Nej, det tror jag inte.
Hur ska man kunna bli av med monarkin, tänker jag? Finns det väl någon, något sätt?
Jo, men nu antar jag att det kan komma som en motion. Ändrar man en grundlag så tar det ju länge. Men så tänker jag att man kan ju också som kungafamilj bara avgå och vara sådär, nej, vet ni.
Nu ska vi sluta.
We read the room, hej då. Alltså till exempel i Spanien så tror jag att de, alltså de finns ju fortfarande, men de har ju liksom så avsagt sig typ i princip allt för att...
Mm. Sina Hells Angels flyttar in.
Ja. Alltså det är ju det här vi vill, på sätt och vis vill ha av kungligheter. Och inte att de våldtar oss och sådär, obs. Men liksom, vi vill ju ha, det är ju därför vi har kungahus också, för att det ändå går så på. Nu har det inte hänt så mycket i Norge på ganska länge sedan. Mette Marit satt och grät i tv när hon skulle gifta sig. Och på så sätt blev folkkär. Så att jag tycker att det, ja... Eller ja, okej, okay, Märta Louise är ju sitt bästa förstås hela tiden, men ja.
Jag måste fråga helt en basfråga, alltså vänta nu, alltså vad är han? Han är bonusbarn,
han är bonusprins.
Till...
Men jag kommer till det här. Vi har sett ju rättsprocesser där kungligheter är inblandade både i modern tid och historiskt. Men jag tycker att det här är något annat, och jag tror att jag är något på spåret här. Jag tror nämligen att det norska kungahuset är för avslappnat. Det är liksom för coolt och vanligt, och det är det som är orsaken till de här problemen de har nu. Nu om vi tar det från början, Marius, som jag alltså pratar om, det är alltså Mette-Marits äldsta son. Och vem är Mette-Marit då? Nå jo, det är alltså folkets kvinna som gifte sig som en helt vanlig med då kronprins Håkon. Han som alltså en dag kommer att bli kung över Norge. Och det är väl inte heller jättelänge dit, eller vad säger du, Ellen?
Nej, alltså i praktiken så köter han väl kungajobbet redan för hans pappa Harald, som är en bra kung, ska säga, eller bra kung, men han verkar vara väldigt rolig och bildad och bra på att hålla tal och sådär. Så han har väl inte... Han har sett trött ut på bilder. Jag tror inte jag har sett en bild av honom när han står på 10 år nu.
Så gud, han måste vara trött nu.
Men jag måste fråga ännu, Ellen, var får du information om... Skrivs det? Alltså, vad läser man?
Vad är du för sak?
Men jag undrar, var följer man med? Om man vill följa med, är det liksom vissa
svensk
tidningar som skriver
om...
Damtidningar skriver om liksom norska damtidningar då?
Nej, svensk damtidning, den kungliga.
Det finns inte så många liksom filmfamiljer ändå.
Ja, de skriver
jag
liksom
born
om alla
and raised familjer. På ja. Men sen finns det finns ju jättemånga TikTok-konton och sådär.
Okay.
Och jag kan säga att för min research så har jag alltså lyssnat mest på Monarkerna på P1.
Okay.
Jättebra program om man vill veta. Det är som ett tips nu, Elmer, till dig, att du kan lyssna på Monarkerna.
Okay.
Men Mette-Marit var alltså så här den här blonda, snygga bruden med så isblå ögon som då Håkon träffade på en rockfestival 1999. Hon var liksom the ultimate klubbtjejen, partypinglan, älskade att festa, och så var hon också en ensamstående mamma. Och när hon gifte in sig i kungafamiljen är Marius bara 4 år gammal. Och du sa det här än, Ellen, men hon där hade alltså en sån här berömd avbön inför bröllopet då för 25 år sedan. På en pressträff som sägs ha varit helt spontant beslutad så satt hon sig i en sån sidensoffa. Hon hade på sig en sån ljusblå dräkt och så berättade hon helt öppet om sitt förflutna. Hon grät och hon, eller nästan grät väl då, erkände att jo, men jag har ju testat droger. Jag har umgåtts med dömda kriminella. och då tyckte hela Norge så här, gud vad hon är ärlig. Mm. Det där tycker vi om, Mette-Marit. Det var ju en jättecool bild av en modern monarki, måste jag säga, som ensamstående mamma. Tänk att man kunde gifta in sig i kungafamiljen. Och hon kommer ju att bli också nationens drottning. Eftersom Håkon är hennes man. Mm. Men vad jag funderar på är att var den i själva verket då lite för cool och utopisk när man nu kollar på det här kungahuset som är i gungning. Alltså, om vi nu leker kung och drottning, borde inte de kungliga blodsbanden hållas blåa? Alltså inga bonusbarn, ingen fri kärlek, för det är för pöbeln.
Men, nej.
Är jag för hård?
Alltså, vill du ha Habsburg på tronen?
Jag tänkte såhär innan, väl. Men det skulle kanske, de är värre, alltså de ser kanske värre ut och är dummare, men det blir ändå blått blod.
Ja, jo, nej, men alltså jag tänker att det ska väl nog ändå på något sätt representera det land man regerar över. Och jag tänker att just så här bonusbarn och ensamstående, alltså det är väl mer regel än undantag by now våra länder.
Men hej, men nu fokuserar vi lite mer på Marius. Alltså,
han får inte prinstitel då ändå. Han kan inte bli det för att han är bonus. Okej, det
han
går
är bonus.
Okay. Det är hans halvsyster Ingrid som ska bli drottning efter. Ja.
Som är alltså Håkans första barn.
Okej. Okay.
Rubrikerna kring Marius under hela tonåren har varit ganska stökiga. Och nu har det ju rullats upp alla de här sakerna från hans förflutna, och det ser alltså ganska illa ut. Det är alltså anklagelser från tidigare flickvänner där man alltså då tidigare i medierna bara har sett sådana glada, glossiga bilder. Men nu då finns det helt andra berättelser bakom de här bilderna. Mitt i allt handlade om trakasserier, hot och våld. Och den här Marius Borg Höjby, han blev då en del av den norska kungafamiljen som 4-åring när mamma gifte in sig. Men för att vara tydlig då, han är en del av familjen men inte av kungahuset. Så alltså det han måste göra är att han ska sitta riktigt lugnt och stilla på den där kungliga reservbänken. Och alltså, det måste ju vara svårt. Titta bara på då. No, men titta på Märta Louise, alltså hon som tror på änglar och har gift sig med den här shamanen. Eller prins Harry och Meghan. Alltså de är ju också ett skolexempel på skolboksexempel på att det är inte så cool att sitta på den där reservbänken.
Nej, jag tänker speciellt när man också kommer in och vet med sig på något sätt att man inte heller har
blått blod.
Alltså, ja, nej men alltså precis, nej men att man inte ens är, jo att man är en del av familjen absolut, men att man liksom inte heller har, det är ju en sak att vara the spare, det kan man ju tydligen skriva biografier om, men det är också någonting med att vara det här första som vi inte riktigt låtsas om ändå på något sätt. Alltså, ja, jag tänker att även om jag är öppen för att monarkin ska liksom kunna vara som alla andra familjer, så är det ju, det finns många sätt att som förälder ta hand om bonusbarn och så som inte är helt ok, eller helt ok, men alltså sådär som inte kanske är helt problemfria.
Hur är det med förmögenhet? Får han liksom, får han massa pengar?
Jag ska inte bli så intresserad av det.
Nej, men jag tänker bara att det, Marius, kommer det med då att han kommer in där och de har en så stor förmögenhet som han sen fått. Liksom,
men han är ju en del av familjen, så att nu är det ju hans mamma ändå. Men alltså, så här, i den sekund som Marius syskon föddes så förändrades hela hans situation. Alltså att även om han inte är en del av den offentliga världen så är han syskon. Jag tänker bara så här känslomässigt att alltså, syskonen följer med föräldrarna ut på uppdrag och de är liksom de är en del av en helt annan sfär av kungahuset. Och där hamnar Marius ju lite vid sidan om och sen får han ju en jättetydlig särställning. Det är som du sa, Ellen. Mm. Det är jättetydligt att du är inte en del av den här kungliga delen. Mm. Alltså han vill vara inofficiell, han vill inte synas och så här. Men det går ju inte att komma ifrån då att Ingrid Alexandra, som är hans syster, lilla syster, blir Norges drottning. Och att då hans lilla bror Sverre Magnus är norsk prins, men han är inte. Det är som att man har delat in dem i A-lag och B-lag. Och det är Marius i B-laget.
Så han är också ensam, det var hennes enda son. När hon, okay.
Mm. Han har aktivt valt att leva ett liv utanför rampljuset och det går nu inte så jättebra. Men just i den här monarkerna på Sveriges Radio, där som jag har gjort min research, så de intervjuar en kunglig expert, Roger Lundgren. Och han sa då att Marius är en jättetacksam person för skvallarpressen att skriva om, för han är snygg. Han har haft jättemycket brudar och alla hans brudar har ofta varit jätteprofilerade, det vill säga det har varit en Playboy-modell, det har varit en reality-star och det har varit jättekända influencers. Men det har väl också, alltså är det inte så att
prins, så han vill leva ett helt vanligt liv.
Ja, alltså. Jag vill bara leva ett vanligt liv och inte
sinna. Inga fördelar alls.
Ja, är det inte så att vad säger nu, vad heter han? Jag ser så dålig på det här, men alltså han svenska kronprinsen. Nej, svenska prins Philip.
Carl Philip.
Carl Philips fru är också en före detta reality-star.
Mm. Ja, ja. Sofia.
Buffett säger att jag nog kan lite.
För några hade ju en tatuering i nacken när de gift sig som syntes.
Oh, no.
Det minns vi. Mifasa.
Den är inte där mer.
Jo, nej, jag tror faktiskt att hon lasrar bort den.
Jag tänkte det.
Okay. Ja. Vad stod det? Vad var det för tatuering?
Det var någon så här liten tribal typ.
Ja. En tramp stamp. För några år sedan hamnade Marius i blåsväder igen och då var det på grund av sitt Instagram-konto. Han hade alltså ett helt öppet konto, vilket jag tycker är så jätteroligt. Tänk att du är ändå en del av kungafamiljen och sen har du ett öppet konto som vem som helst kan följa då. Och den här sommaren så gick han all in och delade koordinaterna för var kronprinsfamiljen befann sig. Alltså han skrev typ så här är vi på slottet, här är vi på fjällen. Och norska säkerhetspolisen var sådär, sluta! Så den hotbilden mot kungligheter är ju ingenting att leka med. Och han satt bara där och bjussade på live-uppdateringar. Och sen en annan historia som jag nu i min research också har dykt över, eller okej, snubbla över, heter det, är att han började sälja grejer på finn.no. Alltså det är Norges motsvarighet till torri.fi. Och han la upp en annons och sen så hintade han om att han säljer lite kungliga prylar. Det där, alltså okej, han sålde nu inte tiarorna. Men han sålde liksom så här någon skidutrustning. Och som adress uppgav han då slottet i Oslo.
Det är jättebra.
Alltså jag tycker det är otroligt.
Han är otrolig, men alltså är han naiv eller är han bara korkad? För jag tänker, nu kanske han är bara dum i huvudet.
Men alltså, hur gammal var han när han gjorde det här?
För några år sedan. Han är 27 idag, alltså, så inte han ju ett barn.
Nej, men jag menar, om han var som tonåring, det här med som att dela så här koordinaterna. Och det tänker jag bara liksom att det är ju det som blir svårt att jo, han får inte vara liksom en kunglighet, men han får som inte heller vara en vanlig tonåring som, vet du, just så här snappar så här är jag med min familj på skidsemester. Alltså, det kan jag sådär. Men sen tycker jag det är ju ett otroligt prank att börja sälja sådär. Hej, kom till slottet, jag säljer.
Det är jätteroligt. Alltså, det är jätteroligt. Jag ska få det dit.
Skulle han inte verka vara en sån douchey människa? eller en vilsen ung man, om jag ska vara generös, så skulle jag liksom tillskriva honom mycket mer humor och finess, men det känns ju också som att han också skulle behöva liksom en örfil.
Ops, minns att Marius har också varit med i Skam, kommer ni ihåg, ungdomsserien, och då gjorde han en cameo liksom på sig själv, alltså på en fest. Ja. Ja. Hej, men förra året, 2024 i augusti, så avslöjade Norska Dagbladet att Marius har umgåtts med kriminella gäng. Och det är då flera som dömts för brott, då, som droghandel, penning, tvättbedrägeri. Och det här är alltså, det är så konstigt. Han har bjudit in dem till fester på Skaugum. Det är alltså där som kronprinsfamiljen bor. Mm. Och i en video så visade ju de där, hans kamerin, kör omkring på en segway genom Mette-Marits och Håkans kök. Och efter festerna så har dyrbara föremål som silversaker stulits. Och de har lagts ut på auktion. Mm. Ja, jag nämnde ju att hans kompis är har nära kopplingar då till Foxtrot-nätverkets ledare. Den mediala berättelsen om den här vilda och stökiga partykillen Marius tar en abrupt vändning i början av augusti. För det är då liksom flyttar narrativet från skvallerpress till att bli innehåll i kriminalhistoria. I november greps Marius på nytt och misstänkt för våldtäkt. Och det där, bara för att klargöra, han är alltså misstänkt för brott mot 4 kvinnor, varav 3 har varit i en relation med honom. Och man förväntar sig ett potentiellt flerårigt fängelsestraff, för han är alltså misstänkt för flera våldtäkter och misshandel. Och enligt en rykande färsk opinionsundersökning som NRK gjorde i mitten av december, så har det visat sig nu att 45% av norrmännen har fått en mer negativ syn på kungahuset. Bara för att jämföra, i augusti var det 36%. Så den har ju nog, de har börjat tycka mindre om kungahuset.
Kanske han är nöjd över det. Alltså för det där, just det där, nej, men jag tänker liksom att det där är det intressanta, att han får inte vara en del av det, men han representerar ändå det. Mm. Och han gör att de är mindre. Alltså det kan ju hända att det att de är mindre populära för honom egentligen känns helt kul.
Jag tänker så här, alltså att en medlem av kungafamiljen riskerar att hamna i fängelse, det är väl inte så. Ja, det är väl anmärkningsvärt. Nu måste jag säga med dig, Ellen. Jag menar, jag tänker så här, Prince Andrew i Storbritannien och då Spaniens ex-kung Juan Carlos. Så alltså, vi har ju sett kungligheter som har varit i pisse, men det är som att han ska ju faktiskt stå till svars. Alltså, det kan bli första gången.
Ja, alltså, men jag tänker ju att det är också, alltså, det är klart att det är inte helt jättevanligt, men det är också, dels är det ganska nytt det här med att vi har fått tag i ens liksom håller kungligheter ansvariga för vad de gör. Alltså jag tror ju verkligen inte att Marius är den första som bjuder in kriminella in i hovsalarna. Alltså tvärtom så har det väl alltid funnits regenter eller regentersyskon och så vidare då, som har liksom bjudit in och här. Alltså jag tror inte att han är liksom exceptionellt mera vilsen eller exceptionellt mera elak eller vad man nu vill kalla det. Än ganska många andra. Men det är ju det, när han är ett bonusbarn så är han jävla mycket enklare att kasta under bussen. Och,
ja.
Alltså skulle det vara Ingrid Alexandra som ska ha gjort det här? Alltså man slänger ju inte en kronprins under bussen. Mm. Alltså då gör man ju allt för att sådär på något sätt täcka upp för det. Man kan ju läsa illasinnade rykten om till exempel prinsessa Madeleines kokain äventyr på Stureplan back in the days. Men det är ju ingenting som liksom så här, vad ska vi säga, någon traditionell media någonsin har plockat upp. Just för att hon är ändå liksom, hon är renblodig.
Untouchable.
Så att, och jag menar inte att inte han ska stå till svars, för det är klart som fan, alltså, jag menar man ska inte kunna våldta, alltså hallå. Men jag tror inte heller att han är liksom, jag tror inte att det här är ett jätteunikt beteende. Alltså han är en ung, alltför privilegierad man utan egentlig sysselsättning som inte har någonting, som inte kan liksom, det är ju också jättesvårt att känna att man kanske bidrar med någonting eller hittar någonting. Då, på det sättet är det ju bra då om Märta Louise har sin mediala förmåga, för då har hon ju någonting att göra i alla fall. Mm.
Det jag landar i kanske är det att det är synd att man ska göra The Crown på kungafamiljen i Sverige, när det är helt uppenbart att man borde göra den på den norska kungafamiljen. Det finns nog mycket att... Yeah. Alltså den serien skulle jag säga... Är det här något för Tina Lymi?
Ja. Yeah.
Mm. Hon diggar ju också att blanda så här rika med undervärlden.
Ja, jag tänker också att den här Laura, vad hon nu hette, skulle kunna nästan spela Mette-Marit. De har liksom lite det här isblå, isblonda gemensamt.
Alltså, nu avslutar vi den här podden. Herregud, vi knöt ihop säcken som julgubben. Jag säger tusen tack till dig, Ellen Strömberg.
Tack, tack, tack.
Tack, Elmer Bäck.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet.